Fredag är torsdagen den 30 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna och glad Valborg till er som firar. Och ni som anser att det här med Valborg är ett borgerligt påfund är förstås också välkomna. Kul att ni är här och får lite stoff till livs så ni har någonting att prata med kamraterna i tåget imorgon. Det kan ju bli lite långsamt att tåga under tystnad och de där taktfasta men monotona talkörerna erbjuder kanske inte riktigt den friheten i tanken som jag vet att ni längtar efter. Här uppe i Älvsbyn är allt som det brukar. Vi laddar inför vårens många fester på sedvanligt vis. Vi stryper sillbaggen och mönstrar kronsupen. Vi klyver hårtullen och plockar 11 sorters lugnande örter till marsömnen. En händelserik vecka har vi som vanligt bakom oss, fast det bara är torsdag. Den politiska torktumlaren kör som vanligt ett skåpvarmt program och ludden har samlat sig tät i filtret. De arga lapparna är lika fullplitade som alltid och striden om bokningarna när det gäller talartid och votering är i full gång. Men innan vi tänder brasan, innan vi plockar fram groggen på fåtöljens armstöd, ska vi på redaktionen ge er lite stadga och lotsning i just den här veckans stora frågor och händelser. Och då har jag samlat bröder och systrar från syd och från nord. Hör ni ej hur mäktigt det skalla från Mattias Svensson, Paulina Neuding och Jesper Sandström. Varmt välkomna!
Tack.
Jesper, vårt orakel från höga nord. Vad gör du på den här sidan produktionen?
Ja, det kan man fråga sig. Jag behövde kliva in som någon slags vikarie och det var väl passande eftersom det är en av sista gångerna jag befinner mig ända här uppe i höga nord, i alla fall på permanent basis i närtid.
Just det, för du är i flyttagen, minsann.
Jag är i flyttagen ner till Svealand för första gången i mitt liv. Jag har ju prövat på Götaland förut, men nu blir det Västmanland av alla ställen. Så vi får se hur det känns för er och för mig.
Också sista gången, jag kan dock säga att du likt en av Utgårds jättar som reste ur sin urtidssömn, kommer ner från den ugriska taigan, likt en fantom från de pangermanska mardrömsmyterna. Den sista av Lokes förbannade säd, den sista bittra avkomman av Karm och Katlas hatiska parningsakt, djupt ner i glupafallets smutsiga skum, den iskalla eldens hemliga väktare, det brynta järnets bistra anförare, herren över sork och vråk, över svultna skator och vassnosade väsler, över vittefolk och rån, sothusvinterns härskare, den nordliga broden till hon som skrider över isarna när nöden är som störst och hungern som är som svårast. Välkommen.
Ja, tack så mycket. Allt jag kan känna när jag hör det där är att du var besviken du hade blivit om du faktiskt hade besökt Luleå. Det är rätt likt Västerås på många sätt och inte riktigt sådär sagomässigt.
Ja, fast jag tänker på Gällivare, förstår du.
Ja, det är klart. Det, ja. Jag vet inte om det är så stor skillnad. Men...
En sista kom igång fråga med dig i och med att du är liksom ny. När du sitter och producerar oss och lyssnar på vårt ältande varje fredag, känner du ofta att du vill styra upp, att du tänker så här, om bara jag varit med, då hade jag sagt det och det, så att säga?
Ja, men alltså ibland
det märker ju lyssnarna
emellanåt. Det är väl kanske primärt, förlåt Paulina, när Paulina talar om skärmar. Och då händer det ju ibland att jag tappar fattningen så till den grad att jag klipper in mig själv, det vet ni ju. Men,
ja, nu behöver du inte ens göra det, nu kan du bara avbryta. Du är varmt välkommen.
Tack.
Mattias, välkommen du också. Är du laddad inför demonstrationen? Stationen imorgon?
Nej, alltså, men jag kommer ju att följa det. Det är ju sån här härligt indignationsnummer. Men det är ju inte riktigt som förr när liksom sosseriet ägde hela landet.
Nej.
Good riddance.
Ja. Och när tänker du på då? Vår barndom?
80-90-tal.
Ja, det hade varit elände. Paulina, hur är läget med dig?
Bra, tack. Mm.
Den här tiden på dagen år 2004, då hittar man dig längst ner i skumpaflaskan på Snärkes, stämmer det?
Förmodligen.
Ja. Mm. Saknar du den tiden?
Bra fråga.
Ja. Eller saknar du den som Mattias saknar
Nej. Sosseriet
på 80-talet?
Nej.
Nej, det är skönt.
Fast det var väldigt kul.
Ja, det var väldigt kul. Hörrni, ska vi dra igång? Mm. Då ska vi dra igång. Och det har varit en som vanligt händelserik vecka i politiken. Mycket som vanligt att hålla reda på. Vi går in i det som ibland kallas lilla valrörelsen, de knappa 2 månaderna fram till Almedalen. Då politiker och partier formerar sig inför spurten som då kommer efter sommaren. Man kan väl se det här som sista kurvan på mandatperioden då det gäller att hitta bra spår. Jag ska börja med en av veckans stora politikersnackisar. Jag vet inte om folkdjupet betraktar det med samma allvar, men vi i medierna tyckte det var mycket intressant i alla fall. Och det är ju det att DN Kultur planerar, precis som alla andra, en partiledarutfrågning. Och då har man valt Edvin Törnblom, programledare, poddare och komiker, som utfrågare. Och det här har blivit diskussion om. Jag ska säga först hur DN Kultur då motiverade detta. Åsa Bäckman, som är biträdande kulturchef, och sa så här: Edvin Törnbloms partiledarintervjuer blir ett roligt komplement till Dagens Nyheters nyhetsredaktionsvalbevakning. Det är väldigt kul att en av Sveriges största profiler för en yngre publik väljer att jobba med oss. Men det här har då mött kritik, för så här lät det nämligen när Edvin Törnblom år 2023 träffade Magdalena Andersson. Och det är ett klipp från det.
Magdalena Andersson! Woo!
Ja, det är alltså Magdalena Andersson som frågar Edvin Törnblom om hans favoritstatsminister. Och han svarar då, som ni hör, väldigt uppspelt och glatt, Magdalena Andersson. Och det har då mött kritik för att han då inte är en... ja, neutral och objektiv utfrågare helt enkelt. Och det har faktiskt blivit så att tre av partiledarna, nämligen statsminister Ulf Kristersson, Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna och Ebba Busch, inte vill vara med. Och vi börjar med detta. Ska Paulina börja? Vad tänker du?
Jens Ganman twittrade jätteroligt om den här otroliga statistiska osannolika slumpen att just DN väljer någon som är vänster till sina partiledarutfrågningar. Mm. Det är klart att de gör det. Nu har han ju råkat säga det öppet och det ställer ju till det. Jag såg att Åsa Bäckman hade något konstigt svar, om det var hon eller om det var någon annan på DN, att han hade sagt samma sak om det hade varit Ulf Kristersson. Då hade han också,
ja, för att han ville liksom showa när han satt med den. För jag ska säga, jag vet inte vilket sammanhang det här var. Jag har bara sett det här klippet dyka upp på sociala medier. Mm. Men hade han suttit med Ulf Kristersson hade frågat favoritstatsminister, så hade Edvin vrålat Ulf Kristersson, ja, för att han är sån.
Tydligen i den här podden som jag inte kände till, som han har, så pratar han om att Ebba Busch för en politik som han inte står för och sådär.
Okej, så det finns bevis B också?
Ja,
så.
Det verkar som att den här sensationellt statistiskt osannolika saken ändå har inträffat.
Spelar det någon roll att DN Kultur väljer en person med vänstersympatier, om det nu är så?
Alltså, vi pratade ju om kvartalsreklamkampanjer häromdagen. Mm. Och jag menar, det är väl bevis B för dem också. Alltså, det här bekräftar ju det de säger och det som talar till deras läsare. Alltså den kampanjen verkar ju ha varit väldigt effektiv, för att folk förstår precis vad de menar med den där DN.
Men så här, om SvD-ledare hade valt ut en person som skulle intervjua partiledarna, hade det ju kunnat vara jag, och jag hade ju kunnat vara höger, vilket jag är. Är det ett problem, så att säga?
Men du är ju en ledarsida.
Ja, ja.
Alltså, du är ju views, du är inte news. Ja,
vad jag vill komma fram till, är det vettigt att tre partiledarna avstår från detta, med anledning av detta?
Ja, eller de har säkert räknat på det och huruvida det är effektivt eller inte, men det är så här, vi är ju en ledarsida, vi intervjuar ju jättemånga människor, det är en av de roliga sakerna som vi gör, men vi ställer ju då frågor från ett borgerligt håll, eller vad man ska kalla det, och då är det det finns liksom en öppen deklaration, vad heter det? Varudeklaration. För läsarna, lyssnarna och läsarna, de vet vad de får för typ av frågor, vad det finns för liksom ideologisk grund. Och så är det öppet. Och då blir det en annan sak, såklart.
Vi släpper in Jesper. Tycker du det, vad tänker du om att de här tre partiledarna väljer att hoppa av just med anledning av att Edvin Törnblom inte anses vara politiskt objektiv?
Nej, men jag tycker att det är lite fjantigt. För jag menar, de hade väl kunnat förhålla sig till det istället. Man kan nog få ut sitt budskap nog så väl även om man ställs mot någon som inte är helt positivt eller neutralt inställd till det man har att säga. Så jag tycker det var lite väl tunnhudat av dem faktiskt.
Mattias, slutligen då, vad tänker du om detta?
Jag tycker ju båda har rätt i liksom... ja, det är ingen överraskning. Det är väl DN Kultur dessutom. Jag vet inte,
ja, det är
inte politikredaktion.
Den är ju
väldigt auktoritär och röd som ett babianarsle och har ju varit länge. Så det är ju inga konstigheter att det är röd. Det jag tycker är att det känns liksom väldigt sån här desperat ungdomssatsning och att man inte riktigt vet och att liksom sån här, men det hade väl fått visa sig i så fall. Jag håller ju med Jesper om att det, alltså här verkar det som att man snarare ville, tre partiledare tog chansen och liksom markera i den här hata allt DN gör och göra medier till sina motståndare, SD gnäll, blä, blä, blä. Jag går inte igång på det, jag tycker det är fånigt.
Paulina?
Jag tror att det här är ganska effektivt, för att nu har vi fått en debatt där vi pratar om att DN är vänster, fast de låtsas att de inte är vänster. Och det är väldigt bra för de här partierna att kunna säga i, liksom, nu i valrörelsen, när DN kommer ju hålla på och kampanja mot regeringen från vänster, och då är det väldigt bra att kunna ha den här saken att hänvisa till, såklart.
Fast det där blir få, alltså en tidning funkar ju inte så, det är ju inget kampanjorgan.
Jo, det är precis och så det funkar.
Det där blir ju bara tramsigt. Alltså det finns ju ett antal uppfattningar, det finns ingen agenda på politikbevakningen och sånt där som är enkel att säga, de emot regeringen och sånt där. Och att falla in i det från regeringshåll blir ju också liksom ett sätt att motsätta sig, att man granskas, att man får tuffa frågor. För de måste man ju ändå kunna hantera också, de som kommer från vänster. Och där är jag ju med Jesper i det, att man måste ju kunna hantera som partiledare och åka också till sådana sammanhang.
Men vänta, Jesper först då.
Jo, nej, men jag skulle säga att är det någon som förväntar sig att DN Kultur ska vara news snarare än views i den åtskillnaden? För jag menar, de är väl mycket mer radikalt viewsy än vad vi är. Om ni hade varit så obalanserat högertiltade som de är vänstertiltade, då hade jag sagt upp mig för länge sedan. Då hade jag inte orkat sitta och lyssna på dig varje dag.
Ja, exakt.
Men har inte Paulina en poäng då? Att det är just det här hyckleriet, att de ändå kommer framställa sig... För jag håller med naturligtvis. Jag tror de flesta kan nog se att DN Kultur har, till skillnad från DN som helhet, har en politisk slagsida. Att man ska låtsas vara någonting annat. Är inte det ett litet problem? Varför ska de låtsas att de är någonting och vi ska låtsas tro dem?
Fast det här känns ju inte DN Kulturigt heller.
Nej, det är sant.
Alltså jag undrar ju lite grann, och det kan ju snarare vara... Alltså, vi har ju haft en debatt om att politiker som... Det är ett ämbete med viss allvar att man jagar den här liksom ungdomsrösten och sånt där, och att det här kändes lite pajigt. Kan jag ha större förståelse och respekt för om det var. Men jag vet inte hur det här har sålts in.
Paulina?
Ja, men det är en annan grej. Det kan vi, när vi pratar om skärmarna sen. Det här med att ungdomar är... människor som är dumma i huvudet och saknar värdighet och saknar liksom respekt för värdiga situationer.
De bryr sig inte om politik om inte Edvin får
tramsa
sig.
Liksom. Ja, mm. Men så här, driver journalister agenda och kampanj? Självklart gör de det. Alltså, jag har ju umgåtts med journalister tillräckligt länge för att veta ungefär vad det är för personlighetstyp som dras till den här branschen. Och det är inte människor som vill tjäna jättemycket pengar eller som vill... ta hand om människor. Det här är människor som är världsförbättrare. De vill rädda världen. Det är därför man går till journalistiken. Och det är en stark slagsida åt vänster, och då är det så här klimat och jämställdhet och invandring. Det är den typen av saker som besjälar journalistkåren.
Men de anses ju vara ganska neutrala värden också. Att säga, jag är inte politisk för att jag är mot rasism exempelvis, och så definierar
man... Och så tänker man ju om man är röd som en babian.
Ja, det var min poäng.
Ryggslut. Så. men så här, förringa inte det här, att det här är en bransch som drar åt sig den här typen av personligheter, helt enkelt. Och den typen av personligheter, för det första så är de ofta vänster. Men just att det är väldigt vanligt att man är vänster.
Jag tänkte på en sak som Mattias sa, som jag håller med om. För det är ju inte DN Kultur. DN Kulturligt hade ju varit så här, Johan Hassan Kemeri får skriva öppna brev till partiledarna liksom, eller något sånt där. Det hade varit, här är det ju snarast den här ungdomskulten som ibland drabbar svenska medier och blir rätt paj ibland,
ja,
tycker jag.
Ja, alltså det är ju snarare det. Sen det här med journalistik generellt, ja, det finns en massa blinda fläckar. Det finns agendor, det finns en gruppblindhet som mår bra av kritik och konkurrens. Samtidigt så när det här görs till polemik och när allting, alltså om klimatengagemang plötsligt ska vara vänster, så... Alltså det håller jag inte med om. Alltså, det kan ta sig sådana uttryck, det gör det definitivt när DN Kultur publicerar artiklar om att vi måste ha klimatdiktatur. Men det finns ju högerlösningar på sådana problem också.
Jo, och jag menar, jag är antirasist. Ja. Det oroar mig att det finns no-go-zoner för judar i europeiska storstäder eftersom jag är antirasist. Men det här har ju fått en annan betydelse i så...
Ja, vad, Jesper, du har varit tyst ett tag. Vad tänker du?
Nej, men vad, jo, men jag håller med om det här med ungdomskulten. Liksom. Det känns ju väldigt mycket som den där mimen. En äldre man i bakvänd keps och en skateboard under armen. Som säger, how do you do, fellow kids? för det är liksom, det är en kultur försöker hitta något DN-kulturigt sätt att nå kidsen, och då blir Edvin Törnblom det kärlet som de börjar hälla och i, så att säga. Så...
Då är kanske inte intervjua partiledare det första jag tänker på.
Jesper, ja, fortsätt.
Nej, men alltså min poäng i det jag sa först om att det var lite töntigt och jag tycker det är lite ömhudat, det är att jag tror att om det nu hade varit, för man kan säga att ja, det är effektivt att de säger nej, för då får vi en diskussion om hur vänster DN är, men det hade ju också kunnat vara effektivt. Säg att de kom dit och han var uppenbart vänstertiltad i sina frågeställningar. Ja, men då hade de ju på ett lite Ebba Buschigt vis kunnat bita tillbaka och säga att nej, men jag håller inte med om de där premisserna, och det hade kunnat bli
Men så är det. Det var ju så när Jimmy Åkesson var i P3 för några år sedan, och de som vanligt skulle då gynna honom på bästa sätt, och så gick han dit och bara sa, ni är töntar, jag håller inte med er. Och de körde sitt vanliga töntiga stil och han vann liksom. Så att man kan ju göra det sättet också. Nu ska jag bli lite gammal och säga så här, det här är diskussioner vi har haft förut, och då vill jag gå tillbaka till 1998, då TV4 tog det väldigt kontroversiella beslutet att låta Leif Loket Olsson sköta partiledarintervjuer. För yngre lyssnare var han då en känd TV-profil som ansågs väldigt folklig och därmed väldigt lättviktig. Och det här var ju många väldigt irriterade på, att vad ska det bli underhållning av det hela?
Populism!
Ja, men faktiskt. Jag vet inte om ni minns detta, men vad jag minns så skötte Loket det där ganska bra och hade just det här folkliga perspektivet. Ja, men vad ska en fattig pensionär tänka?
Ja, hur många paket kaffe? Ja,
ja, men det är väl inte stund. Det var många väljare som fattade beslut.
TV4 var ju väldigt roliga med det där. Då ett år, jag vet inte, du vet säkert Andreas när det var, så skulle de låta sig specifika profiler överraska partiledarna. Och då var det Alexandra Pascalido skulle intervjua Lars Leijonborg och började så här, ja, men vad betyder para då? Vad betyder para? Du som vill ha språktest. Och så var det så här. Och sen så skulle Jan Guillou överraska med att han skulle intervjua Alf Svensson. Och började med och frågade hur Alf Svensson kände inför Jan Guillou. Så här, hur känner du inför att det blev jag? Och så
samtalet handlade om Jan Guillou.
Ja, och Alf Svensson bara, ja, men vad säger du? Du vill också liksom, men ja, så att det finns ju mycket att ta.
Ja, han kunde ha frågat om Gud istället som alla andra, men han valde en ännu större person, nämligen Johnny.
Ja, exakt så.
Hörrni, ja, vi får se hur det blir. Det blev i alla fall fem partiledare. Simona Moansson, som då enda tidigare partiledare, hon var gärna med och hon förklarade glatt. Simona Moansson gör ju allting väldigt glatt, har vi märkt. Liksom. Att hon skulle gå dit och ta hela smällen för tidigare.
Men alltså just det där med överraskningar, det gjorde ju Jan Guillou, och det var ju så Harvard-affären kom upp. Så det går ju att användas på annat sätt.
I radio då, 1985, vad hette av programmet? Det har jag faktiskt glömt bort. Kvällsöppet, kan det heta så?
Någonting sånt. Och sen, alltså det här med, alltså problemet är ju att liksom de här åsikterna har kommit fram i liksom poddar, flamsprogram och sådär. De har lite grann haft en... Det står ju lite grann i vägen, för det finns ju journalister som kan göra ett otroligt bra jobb fast de också har politiska uppfattningar och sånt där liksom, och kan vara duktiga intervjuare och sådär. Men de försöker ju ändå ligga lågt med vad de själva tycker.
Så är det. Jag ska bara säga att när jag hämtade det här klippet tidigare så hämtade jag det från kanalen 100%. Och då var det också så att som modernt som man gör så hade man också då transkriberat allting som sägs i textblock ovanpå filmen. Och då var statsminister stavat STADS-minister. Så att, ja.
Det är nog efter en målgruppsanalys.
Det är nog efter en målgruppsanalys.
Gud vad ni är dumma.
Vi ska gå vidare. Och vad ska vi prata om då? Jo, då ska Jesper få komma och skina, tänkte jag. För det är ju faktiskt så att vi har haft ett 40-årsminne i veckan efter en av de största och mest, vad ska man säga, politiskt viktiga miljökatastroferna någonsin. Olyckan i Tjernobyl i april 1986. Jesper, har du uppmärksammat detta?
Jag har inte uppmärksammat det förrän
nu.
Jag
har
tänkt mycket på det, för det är få saker som gör mig så känslomässigt upprörd, förutom skärmar då, som osakligt kärnkraftsmotstånd.
Okej, okay, jag tror du skulle vara menade få saker som gör dig så upprörd som olyckor i diktaturer där man håller hemligt för folket och sådär. Och folk dör.
Ja, jo, men det också. Det kommer vi in på sen. Men,
ja. Men berätta, har det varit så i år att detta har blivit en källa till osaklig kritik mot kärnkraft? Har du sett exempel?
Nej, inte i år, inte mer än vanligt just i år, utan jag menar bara ända sedan det hände så har det använts för att piska upp en rädsla för och oro kring kärnkraften som inte riktigt har någon grund i verkligheten.
Varför har den inte det?
Därför att när vi talar om riskerna med kärnkraft så överdriver vi dem ofta fasligt i förhållande då till alternativkostnaderna, liksom riskerna med att inte har kärnkraft. Och en ganska slående siffra, det är ju så bisarrt som man knappt tror att det är sant, men man brukar räkna med att Tjernobyl totalt ledde till ungefär 4000 strålningsdödsfall, alltså då, dödsfall som inte skulle ha skett annars bland de hundratusentals värst drabbade. Och det kan man då jämföra med att i Tyskland så beräknas avskaffandet av kärnkraft, alltså bara hälsoeffekten av att man körde kolkraft istället, beräknas ha lett till 1100 dödsfall om året. Så bara på 4 års kärnkraftsnedläggning i Tyskland så har man alltså fått en för människa och miljö väsentligt värre miljöpåverkan än Tjernobyl. Och det är ju aldrig någon som skulle tala om det som en liksom historisk och närmast otänkbart traumatisk miljökatastrof.
Nej, du talar som en jakobin här, men det är förstås lätt att förstå vad du är ute efter. Varför har det blivit så här då?
Dels är det väl för att kärnkraften är på något vis, det blir nästan lite som svart konst. Alltså det är svårt att förhålla sig till risken. Det är svårt att veta vilka riskerna egentligen är och hur rädd man egentligen behöver vara och så vidare. Det är något, det anses vara nästan liksom, ja men något som ligger nästan utanför det verkliga, och därför får det väl så där nästan lite spöklika dimensioner. Men sen så har det väl också funnits en politisk dimension. Alltså många har haft ett politiskt intresse av att överdriva riskerna, för de vill inte ha någon kärnkraft. De, utifrån liksom överdrivna nojor så har de velat att folk ska vara rädda för det, eller vad man säger.
Men det är ju naturligtvis för att de flesta av oss är ju inte fysiker och vet ju väldigt, väldigt lite om den här materien alls faktiskt.
Precis, men då kunde vi ju lyssna på vad fysikerna säger. Därför att ett annat desto mer bisarrt exempel, det är ju det att Torbjörn Fälldin personligen, alltså bara den enskilda människan Torbjörn Fälldin, har sannolikt haft en värre påverkan på människors hälsa än vad radioaktiviteten i Fukushima och Harrisburg hade sammantaget.
Okej, nu är inte Torbjörn Fälldin här och kan försvara sig, men kan du få ändå motivera hur?
Ja, men alltså, de radioaktiva utsläppen från Fukushima och Three Mile Island, Harrisburg, de beräknas vara så låga så att de har inte haft någon konkret mätbar hälsopåverkan på någon alls. Medan Torbjörn Fälldins väldigt idoga piprökande och det är dessutom lite lustiga faktum att han drev en organisation som hette Smoke Peace som kampanjade mot rökförbud på arbetsplatser och så vidare. Det har sannolikt haft långt större påverkan på människors hälsa än de här.
Nu tycker jag det är lite hårdraget. Även det här med andrahands rök är ju väldigt uppblåsta.
Jo, precis. Men även om man räknar väldigt konservativt med risker för liksom, passiv rökning, så kan man i alla fall säga att det har nog haft en konkret hälsopåverkan på typ 2-3 personer kanske som befann sig mycket i hans närhet i dåligt ventilerade. Medan Harrisburg och Fukushima radio radioaktiviteten därifrån har inte haft någon mätbar hälsopåverkan på någon alls. Det är förstås ett absurt exempel, men det visar ju på det absurda i gränsdragningen. Eller vad man säger.
Men Jesper, vet du vem som också var mycket aktiv i det här Smokepeace?
Nej.
Det var ju Bengt Öster, Rapports tv-ankare. Och han var ju då representant för det neutrala, objektiva SVT, trodde man. Men helt plötsligt så visade det sig att han inte alls var det.
Ja, fast just pitbrökandet fick ju en lite uppvärdering med Löcke Rasmusson som gick ut och rökte pipa när de förhandlade om Grönland med Trump. Det gav ju ändå ett sån här gubblugn. Ja.
Men det var bra att du ändå landade i piprökningen, för jag fick associationer till så här Torbjörn Földins BO eller något sådär, och huruvida det skulle ha skadat och döda personer, men det var absolut alltså inte det du var ute efter.
Nej, precis. Det utgår endast från hans tobakskonsumtion.
Och han dagtingade ju faktiskt med sitt och lät ladda ett antal reaktorer, så det får ju ändå läggas till hans fördel.
Om vi återgår till allvaret, Mattias, känner du igen det här? Har folk medvetet skrämts upp kring kärnkraft på ett sätt som inte har varit riktigt bra för diskussionens precision?
Ja, och det är oundvikligt. Alltså vissa hälsofaror och sådana, just när det är osynligt, du vet inte riktigt hur det tar sig uttryck och sånt där, det skrämmer. Precis som terrorism skrämmer. Och då blir liksom statistik förvisso relevant, men inte hela sanningen. Det här är tekniker som med all rätt behandlas med den största respekt, därför att nedsidan är katastrofal. Inte så katastrofal som det har framställts, just för att vi tar den på allvar och ser till att den är säkrad med hängslen och livrem.
Paulina, vi pratar piprökning och kärnkraftverk här. Du verkar lite utloggad. Vill du vara med?
Nej, men jag kände att jag tog så mycket plats förut.
Ja, okej. Okay. Ja, det beslutet kan man naturligtvis fatta. Vi spelar bollen tillbaks till Jesper då. Är det fortfarande så här? För det här kan jag förstås känna igen. Och jag kan ju tänka att det förr i tiden var osakligt. Har vi inte fått en lite bättre diskussion numera?
Nej, jag tycker inte det, därför att kärnkraften behandlas fortfarande av många politiker som så potentiellt destruktiv att vi helt borde vara av med den. Och då diskuterar man inte samtidigt, men precis det som hände i Tyskland, att konsekvenserna av Tjernobyl beskriver vi på vissa sätt med rätta som katastrofala, men de ännu värre hälsokonsekvenserna av att lägga ner säker och fungerande kärnkraft, de tillmäts inte alls samma tyngd, trots att de har en värre tyngd och värre konsekvenser för människors liv, och det tycker jag blir väldigt snett.
Det är också så som Peter Wennblad, som tagit semester och checkat ut, men han skrev på årsdagen och påpekade just det, att just de här dramatiska larmen, att man inte visste att staten inte gick att lita på kommuniststaterna i Sovjetunionen eftersom de inte sa någonting, det gjorde ju att människor blev skräckslagna, så betydligt fler har ju gått under i självmord och annat för att man har befarat att man skulle bli sjuk, att livet var kört, att man skulle få problem och just den här osäkerheten, man kunde inte veta och sånt där liksom. Och det är ju både ett pris för att leva i en diktatur, men också ett pris för alltså den här typen av tekniker, men också liksom vår reaktion på det. Det blev ett betydligt högre pris i slutändan, så de som har liksom hamrat på det här varnandet har ju liksom därmed förvärrat situationen för väldigt många människor.
Ja, alltså det är ju inte bara i diktaturer, för det var ju så att när vi hade etablerat vad riskerna faktiskt var, när vi visste hur enormt lite drabbade vi var i resten av Europa, även då så beräknar man ju att det liksom den överdrivna rädslan av hälsokonsekvenser efter Tjernobyl, som ju då västeuropeiska myndigheter visste mycket väl var överdriven, den ledde till åtminstone 100 000 aborter sorter fler än vanligt. Det är ju helt groteskt. Och samma sak i Japan. Alltså, även där så ledde ju kraftigt överdrivna försiktighetsåtgärder. Alltså försiktighetsåtgärder som inte hade någon rimlig grund i vad vi vet om hur strålning påverkar hälsan. Alltså,
av fruktan för fosterskador helt enkelt så valde man att göra abort i högre grad.
Ja, precis. Och man beräknar att i hela Västeuropa så var det åtminstone 100 000 fler aborter än vanligt under åren
det var som fan, det visste
närmast
inte jag.
Tjernobylolyckan.
Ja, det var intressant.
Mitt tonårsjag gjorde ju tvärtom mot väljarna i valet 1988 som belönade de tre antikärnkraftspartierna V, C och MP. Jag blev ju för kärnkraft där. Jag var livrädd för kärnkraft under omröstningen 1980, för jag var 8 år.
Ja, du kanske växte upp också.
Men det säger ju en del om liksom hur tonaliteten var kring det här, liksom de här farliga riskerna och sådär. Just 1986 så skulle jag se Accept med förbandet Docken, som var två av mina favorithårdrocksgrupper då. Docken från USA ställde in hela sin Europa-turné på grund av Tjernobyl. Den överdrivna rädslan drabbade liksom en kulturell upplevelse som nu bara blev Accept. Det är inte så bara, men ändå.
Men det är inte så hårdrockigt att bli rädd? Och...
Nej, det är ju, de var ju väldigt pudelrockiga. Så.
Mm. Ja, de kanske var rädda om frisyren.
Jag måste klämma in en sista siffra här. För en av de stora konsekvenserna i Sverige var ju att tiotusentals renar slaktades och kasserades och inte fick säljas som mat för att de då hade drabbats hårt av det radioaktiva nedfallet. Men alltså för att komma upp i en strålningsdos, och det här visste man alltså också när man fattade besluten, och än idag så utfodras renar för att hålla strålningsvärdena nere. Men för att komma upp i en stråldos som ens motsvarar en vanlig bukröntgen med datortomografi så hade man alltså kunnat äta över 50 kilo av något av det allra värst drabbade Tjernobyl-renköttet, som alltså hade strålningsvärden på 10 gånger myndigheternas gränsvärde. Mm. Vilket ju ingen, i princip inte ens samiska storkonsumenter gör någonsin. Så att, ja.
Alltså, renkött är ju väldigt gott faktiskt. Så att
man förstår att det skaver.
Tack för det. Tack för att du gör såna här folkbildningsinsatser, Jesper. Vi skulle behöva mer folkbildning i den här podden. Jag känner att det är ditt stora bidrag idag. Vi andra håller ju bara på tramsar.
Nu nyttjar jag lite skamlöst mitt producentprivilegium här och klipper in självreklam och säger att jag gör ju politiska videokrönikor på Timbros YouTube en gång i veckan. Ni borde hitta dem om ni söker antingen på Timbro eller mitt namn, Jesper Sandström. Just den här veckan, videon borde komma ut vid fredag lunch ungefär, så pratar jag mer fördjupat om Tjernobyl och kärnkraften. Alla skruvade siffror och skräckprognoser och helt onödiga men horribla samhällskonsekvenser. För det är verkligen så sjukt hanterat från politiskt håll att man knappt kan tro det. Och det är en fråga som behöver mer kunskap, mer sans och balans, tror jag. Det är på riktigt en fråga om liv och död. Thank you for your attention to this matter, som den stora mannen i väst brukar säga.
Hörrni, vi ska gå vidare. Vi har ju redan nämnt att det är 1 maj igår och imorgon, och då är jag ju väldigt nyfiken på, jag misstänker att ni inte är några av de hetskaste medverkande i de här tågen. Men jag undrar så här, om ni skulle gå ett demonstrationståg imorgon då, vad skulle det vara för eller emot? Vad skulle det så att säga stå på ert plakat? Och nu kan jag avsluta för lyssnarna att ni har till och med fått det här lite som uppgift att fundera på ifall ni skulle vilja. Så att, då undrar jag med dig, Mattias, vad skulle du skriva?
Jag tänkte förstås att man skulle köra på Internationalen om både stat och lagar och
förtrycka. Underskattedigna ner,
men det blir ju lite långt så jag skojar till det med rätten att bli plakat.
Det var ju väldigt roligt. Och rätten att liksom skoja kring en sån här moment också. Absolut. Fantastiskt, fantastiskt, Mattias.
Det låter som när du berömmer barnens teckningar.
Paulina är ju väldigt nyfiken på, man ser ju väldigt sällan dig i den här typen av offentliga demonstrationssituationer. Men om vi ändå tänker oss, vi låter AI skapa en bild av dig längst fram i tåget. Vad står det på plakatet då?
Fick du in massinvandringen på skylt?
Nej, det är för långt.
Använder du skärm istället för skylt?
Jag är inte lika spirituell som Mattias, men jag tar tillbaka det. Jag såg en sån här tax the rich affisch i tunnelbanan eller vad det var. Jag tror att det var Magdalena Andersson eller om det var något annat, och så var det så här, höj skatten för de rika eller något sånt där. Låter det bekant? Jag skulle bara skriva sänk skatten för de rika, eller?
Är det efter du gjorde den partikompassen där du blev centerpartist? Så har du så här.
Ja. Nej, men det är väl ett bra
betyg. Det här är en bra radikalisering.
Nej, men du, jag är inte radikaliserad. Jag har alltid tyckt så här.
Jesper, slutligen då. Kan du rädda det här momentet med ett bra plakat?
Jag sitter nog tyvärr fast i samma fråga. Så det hade väl blivit Fälldin är farligare än Fukushima eller centerpartism är farligare än cesium.
Nu känner jag att ni gjorde den här uppgiften mycket bättre än jag.
Ja, när det ska betygsättas så småningom, Paulina. Det är inte lätt att vara duktig flicka ibland liksom, när det kommer sånt här. Men exakt. Vi får förbereda oss bättre nästa gång. Så länge ska vi gå vidare, Paulina. Och då ska du faktiskt få göra en uppgift. För du har ju skrivit väldigt intressant i veckan. Du har skrivit om polisen och framförallt om polisutbildningen. Många kanske har läst det, men du får gärna kort referera vad som var ditt budskap den här gången.
Jo, då är det så att på polisen har man sagt att man måste få mer mångfald i poliskåren för att klara själva kärnuppdraget. Det här är vad man liksom intalar sig hos polisen. Och då har man bestämt, och man kallar det för ett ambitiöst mål, att man ska öka från, nu ska vi se hur många procent kvinnor det var från början. Kvinnorna skulle öka från 36 till 40% av de antagna på polisutbildningen. Och utländsk bakgrund skulle öka från 9 till 18%. Och det här har man då försökt uppnå bland annat genom att man har, det har ni kanske sett, att man har haft reklam på bland annat arabiska, albanska.
Det har jag sett.
Speciellt grepp, tycker jag.
Jag har inte sett det själv, men jag har sett folk lägga upp det på Twitter och klaga på det.
Man har haft informationsträffar för då personer med utländsk bakgrund och för kvinnor. Man har lyft fram föredömen. Alltså poliser som har så här, tillhör underrepresenterade grupper. Och sen så det som bekymrar mig ganska mycket, det är att man har ändrat antagningstestet. Man har gjort språkdelen lättare bland annat då. Man har fått det som kallas ett modernare språk, det vill säga man har sänkt kraven på vilket språk man ska kunna förstå och skriva på. Och det här är ju ingen liten sak. Alltså polisrapporter och sådana där förhör och sånt där, det ligger ju till grund sen för rättegångar. Syftningsfel och sådana där saker, det är ingen liten sak att polisen som sitter där och pratar med någon inte behärskar svenska språket. Så det är så här, det är viktigt. Och hur har det gått då? Jo, 2 år senare så konstaterar man att man har nått målet med så hög andel kvinnliga poliser, men invandrare, utrikesbakgrund ligger fortfarande på 9%. Och på polisen säger man att det här beror på att den gruppen gör sämre ifrån sig på testerna helt enkelt. Och det är samma sak till Försvarsmakten med mönstring. Så. Och då är det så här, alltså de här HR-avdelningarna, det är ju civilanställda. De vet ju ingenting om, eller ja, de får säkert gå kurser i det, men hur det är att jobba som polis. Och de har sina egna liksom peer-grupper, det vill säga de har sina människor som de, sina sociala sammanhang. Och i de sociala sammanhangen så är det jättefint att kunna visa på en viss procentsiffra. Men för polisen är ju inte det jättebra. Jag tror inte alls att polisen ska sträva efter att spegla befolkningens sammansättning på det sättet. Det finns inget eftersträvansvärt i det i sig. Utan det man riskerar att göra är att man riskerar att kvotera in inkompetens och man riskerar att kvotera in klanerna och gängen. Så det här är så här dåligt och farligt. Och vi får inte låta det här cheferiet och det här HR-universumet liksom får löpa amok, för de kommer göra det. De kommer liksom För dem är det en seger att få en viss siffra. Mm. Ute i verksamheten så är inte det en seger på samma sätt. Det står i motsatsförhållande till varandra.
Men det här är väl inte bara påhitt från HR-anställda? Det är väl chefer? Det är väl uttalade politiska mål?
Ja, cheferiet. Ja. Det är det jag pratar om. Jo. Som sen lägger det på
HR. Men jag frågar du många politiker, skulle de säga att jo, men så ska vi styra polisen åt
det hållet? Och det är helt fel. Och där tycker jag borgerligheten ska vara jättetydlig. Nej, polisen ska inte spegla befolkningen. Mm. Varför ska den göra det?
Alltså man kan ju se ett värde i det, det vill säga att man kan åstadkomma kulturell kompetens, en viss bättre empati och sådär.
Ja, men alltså, i viss kulturell mån. Kompetens, jag vill gärna att den polis jag möter står väldigt stadigt i majoritetssamhällets kultur och i majoritetssamhällets språk.
Men jag tror du förstår vad jag menar också. Det kan i några lägen behövas.
Det kan vara viktigt i vissa situationer att det är kvinnor. Men alls inte att det behöver vara 50% av alla situationer. Tvärtom, i rätt många situationer så behöver man vara fysiskt väldigt stark.
Har det blivit problem ute på fältet redan av det här? Eller är det farhågor bara än så länge?
Självklart har det blivit det. Och det är, folk hör av sig till mig och berättar saker som är ganska oroväckande.
Berätta lite, eller det du kan vidarebefordra.
Nej, men att man upplever att det sker en försämring i kåren med vissa typer av kunskaper. Mm. Att människor tas in för att de har just en viss hudfärg eller en viss bakgrund. Mm. Men kanske inte lever upp till kompetensen.
Ja. Nej, men sånt här gör ju mig...
Kvinnor... jag menar så här, att vara polis är ett i stora delar fysiskt krävande jobb. Mm. Där det kan vara, alltså nu har man ju andra krav på kvinnor. Mm. Men i många fall så hjälper det verkligen att vara...
Ja, men sånt här gör med livet. Det här påminner mig det de har haft i USA där liksom matematik blev rasistiskt.
Och en sån här grej att, så här, att det skulle vara lättare att komma till förorten med poliser som har samma bakgrund eller med kvinnor. Och det jag får höra när jag pratar med poliser mellan skål och vägg är att de säger så här, nej, alltså det som händer är att det blir bara en massa surr. Att man betraktar de här poliserna med utländsk bakgrund som förrädare. Det blir massa liksom stök kring det. Och att det är de här tuffa killarna, gängkillarna och sådär, det de respekterar. Det är en svensk man. Mm. Jag säger inte att de är toppen och att de gör en toppenbedömning, men det är det som
fast jag tycker för sig inte man ska luta sig mot den typen av ursprungskrav heller.
Nej, jag säger inte det heller. Jag säger inte att de har rätt i det. Mm. Men liksom den här idén om att gängen i orten kommer svara mycket bättre på polisen om polisen ser ut som dem. Det är inte helt sant när man pratar med poliser om hur det faktiskt ser ut. Utan då uppstår det här surret och det här stöket och kvinnor får inte, och du är förrädare.
Jag kan lätt föreställa mig.
Ja, precis. Mm. Så att, fall inte in i de tankefällorna.
Vi ska höra från övriga. Vi börjar med dig, Jesper. Vad väcker det här för tankar hos dig?
Ja, men jag har ju pratat om det här många gånger förut. Jag tycker det är en väldigt obehaglig tanke det här om att man bäst representeras av eller behöver representeras av andra som delar liksom yttre attribut med en själv. Ett exempel som jag brukar ta, det antyder ju liksom, för man säger att jo, men det är klart att invandrarkillar kan representeras bättre av andra invandrarkillar, men det antyder ju liksom att Jesper Odelberg, vit man och lite småfet och CP-skadad men kommunist, att han skulle representera mig bättre än vad Tove Livendal gör för att hon är kvinna och liksom har annan hudton. Och det är förstås helt absurt, och vi bör behandla det som just så, som en ren absurditet.
Mm. Då måste vi tänka om lite kring podden nästa vecka, hör jag, Jesper, för då hade vi Mattias, vad säger du?
Ja, men det här är ju, jag förstår precis hur man har tänkt från, som är all sån här woke. Det här är ju en urspårad och statistikifierad vanskötsel av en idé som i grunden är sund. Att rekrytera kompetens bredare, kompetens. Och se till att det inte finns trösklar för människor som vill in i det här yrket. Att man känner att nej, men det är bara, de ser likadana ut, det är kanske inte för mig och sådär. Nej, du ska söka dit om du vill bli polis och det har de här kraven. Lev upp till dem så kommer du ha ett toppenyrke. Det är så det var tänkt. Men så har det suttit liksom en sån här förvuxen HR-avdelning, och det är ju en del av det tragiska med polisen, att ja, som Hanne Kjöller har skrivit, vi skulle få fler lokala poliser, men vi fick fler i polisens lokaler. Och en del av det är ju de här stora HR-avdelningar och annat som sitter och tar fram sådana här mått, och så känner de sig viktiga och så kan de internrapportera varje år och sånt där. Det är den byråkratiska sjukan, och jag lovar, den är helvit. Om man vill ha jämnare fördelning så kan man ju börja med att och sålla lite där, så kommer det bli jämnare.
Och sen så finns det en sån här gammal typ av naivitet som vi borde ha passerat. För här, jag har då invandrarbakgrund. Att jag skulle så här, connecta med människor med generell invandrarbakgrund är ju helt bizarrt. Och man underskattar dessutom så här... Ja, men jag är eritrean och den är etiopier och jag är sunni och du är shia och du är den klanen och jag är den klanen. Vad tror ni? Tror ni att invandrare är så här? Ja, men jag är generell invandrare.
Ja, ni pratar invandrerska och tror på invandrarguden.
Ja, precis. Och det är så här,
du är AIK, du är Djurgården. Ni är båda intresserade av fotboll.
Ja, och så här, en sak som inte borde vara nyhet är att konflikterna går djupare och är svårare och mer komplicerade i det här invandrarkollektivet. Vilket öppnar för att ja, det här är vansinne, och någon måste gå till de här cheferna. Jag föreslår att regeringen gör det och säger, vi vill inte ha en polis som speglar befolkningen. Det är inte ett mål. Det kan bli så, men det är inte ett mål.
Säger alltså Paulina Ndoye med utländsk bakgrund. Hör ni det, regeringen? Att här finns det ju verkligen en röst från
uppväxt till förorten. Här kom invandrarrösten som...
Det är så bra hur du har gjort den här podden, Andreas. Du har verkligen tänkt på alla grupper.
Absolut.
Och det är väl därför vi är här.
Och Mattias representerar...
Den svenska mannen.
Den svenska mannen som är så förtryckt.
Som ska lugna ner oss allihopa.
Ja, alla blir lugna när jag kommer. Mm.
Ja, tack för det. Spännande. Den här texten, när läste man den?
Åh, det var en bra fråga. Den här veckan.
Ja. Du är medveten att du publicerar sin tidning ibland i jämna mellanrum.
En så kallad dagstidning.
Ja. Men läs gärna den. Hörrni, vi ska gå vidare. Då ska vi prata något intressant och lite komplicerat. Och då handlar det om kvittningsreglerna i riksdagen. Och här hoppas jag att ni har bättre koll än vad jag har, för det här är inte så lätt. Men kortfattat är det ju så att på den tiden man hade två block som röstade mot varandra, så var det så att ifall en riksdagsledamot på ena sidan var sjuk eller bortrest, då kvittades den bort mot en från andra sidan då. Ofta tog man ju då att någon annan som var sjuk, som då fick, så att säga majoritetsförhållanden inte ändrades, så att man hela tiden skulle veta att de majoritetsförhållanden som hade rått vid valet, som hade röstats fram, också skulle gälla och inte avgöras av en eventuell liten förkylningsepidemi eller sådär. I veckan var det ju så att man röstade om ett förslag från oppositionen som innebar att den här nya lagen om medborgarskap inte skulle gälla. Ja, inte ens det här är jag helt säker på. Är det någon av er som hade koll på det? Det skulle inte gälla de som redan hade ansökt om medborgarskap, tror jag det var. Eller det gällde en grupp personer i alla fall. Och då förlorade oppositionen med en röst. Det skulle man egentligen inte ha gjort, för att det var nämligen så att två av SDs riksdagsledamöter har ju hoppat av och gått med ett annat parti och hade förklarat att de skulle rösta för oppositionen. Men den här kvittningen då genomfördes på ett sådant sätt så att den nuvarande regeringssidan, alltså majoriteten, fick en majoritet de inte skulle ha. Det blir rörigt, men jag tror ni förstår. Och det här har skapat massa diskussioner. Jag antar att alla tre av er har hört talas om det här. Är det någonting... Mattias, vad tänker du om detta?
Ja, men det här är ju...
Förklara det ungefär som
ja,
det är.
Alltså så här, kvittningen är ju en uppgörelse så att man liksom tar ut lika många...
Och det är ingen lag bakom, utan det är...
Det är en väldigt stark norm. Den finns i flera parlament... ja, jag vet inte om det är alla, men till exempel Storbritannien har det också. Och vad som är exempellöst är att man har gjort... Eller så här... Det finns exempel på misstag när liksom någon inte har haft koll och röstat. Men att man gör upp, försvinner och sen, som SD har gjort här med två ledamöter, går in medvetet för att åsidosätta vad man redan har gått med på. Den utkvittning som man redan har gått med på för att dessutom vinna en genomröstning. Det är vad jag förstår exempellöst, och jag tycker det är, alltså det ger inte ett bra intryck. Så ska man absolut inte göra. Man sätter liksom hela institutionen ur spel, och även moral, även praktiska sätt att arbeta i den här typen av processer som inte är lagstadgade är ju viktiga för demokratins funktionssätt. Och det här, här har man underminerat förtroendet, och det kan också bli, det blir ju svårare att i framtiden lita på en utkvittning för SDs håll.
Jag ska säga hur SDs gruppledare Linda Lindberg, hon förklarade varför de hade kallat in ledamöterna. Då förklarade hon så här: folket har lagt sina röster på tidigmajoriteten, och då ska man som väljare också kunna förvänta sig att vår politik blir verklighet, oavsett om det sitter ett par effektsökande vildar på våra platser i kammaren. Viktig lagstiftning måste gå före vildars inflytande och kvittningssystem. Därför säkerställde jag att just denna enskilda votering röstades igenom. Så att,
men det kommunicerade hon ju inte till dem man har gjort upp med, utan det säger man nu efter man har svikit den här uppgörelsen.
Man har alltså gjort det här medvetet, och man har alltså då satt riksdagens riktiga majoritet, så att säga, ur spel på det här sättet, med motivation att eftersom vi ändå har vildar så är det ändå förstört, för de har ju så att säga, det var vildarna som började svika överenskommelsen, tänker jag att hon resonerar, och därmed vi återställer bara det vildarna gjort fel. Kan man resonera så, Mattias?
Det kan man, men det håller ju inte riktigt, därför att du äger ju inte de mandaten.
Nej, men så
och,
är det ju.
Och liksom sån här, det här ändamålet helgar medlen och vad det leder till i liksom en verksamhet som handlar väldigt mycket om normer och processer.
Jag gillar inte det här heller. Vad säger du, Jesper?
Jag förstår ju också resonemanget att så här, vi ska kompensera för att vi har tappat de här vildarna.
Då kunde man ju ha stått det, för det.
Så man, ja, exakt.
Och sagt att vi deltar inte i kvittnings...
Gjort, och det blir väldigt rörigt när man inte gör det. Och precis som Mattias säger, det kan ju få alla möjliga följdverkningar i ökad stökighet i riksdagen om folk inte känner att de kan lita på det här systemet som uppenbarligen har fungerat väldigt väl. Så jag tror ju också att det är något destruktivt att ha gjort så här.
För det blir ju så att konsekvensen blir om man inte har kvittning är ju att man måste jaga in alla på sin plats, det vill säga även skalta och lytta och sjuka och så vidare. Och att dessutom det finns ett incitament att helt enkelt hindra folk från att komma till riksdagen att dyka upp där för att det finns inget kvitt, alltså försenade tåg eller vad det nu kan vara. Vilket inte jag tycker är helt lyckat. Jag kan säga det att riksdagens partier har haft möte idag, då var tydligen inte SD med, men Moderaterna sa efteråt att just nu har vi ingen kvittningsöverenskommelse mellan våra partier eftersom vi inte litar på varandra. Nästa vecka tror jag vi kommer att vara alla på plats, sa M-gruppledare Mattias Karlsson efter det här mötet. Paulina, du ville säga något?
Det är uppenbart ohederligt agerat av SD. Man kan tycka vad man vill om kvittningen i sak. Här har de varit ohederliga. Sen är jag väldigt glad över den här omröstningen. Den är jätteviktig.
Ja, men det är en annan sak.
Men det är en annan sak. Det är så här.
För liksom hela poängen med förra mandatperiodens våldsamma turbulens, det var ju att man var tvungen att räkna med vildar också. Nu finns det ju faktiskt fler vildar, tror jag, på vänstersidan än vad det gör på högersidan. Gör det inte det? För där i vänstern har man ju haft ett stort manfall också.
Vänsterpartiet och SD har lika många vildar. Jag tror att det är tre var eller något.
De har lika många. Och sen har det ju bytts mellan partierna. Det är ju två moderater som blivit sverigedemokrater. Det är en sverigedemokrat som blivit KD-are. Det betyder ju mindre. Jag la upp mina åsikter på X om det här tidigare idag, eller igår var det. Jag fick massor med skäll av SD-väljare som anser att systemet var orättvist eftersom SD länge inte fick vara med i kvittningssystemet. Mm. Det kanske var problematiskt, men det huvudsak, då tillhörde ju inte heller SD ett block på samma sätt. Så det var ju inte...
Det här är ju risken med att man sa så, ni får inte vara med, och sen bara, ni vill inte vara med. Alltså, det finns ju en sån dimension.
Så är det.
Men...
När man då är med så får man ju sköta det.
Ja, man kan inte liksom...
Nej, men vi är överens, det här var inte bra.
Och jag tittade, eller frågade sån där ChatGPT, och då kom det upp, jag har inte namnet nu, men 2018 hade man en sån här omröstning i Storbritannien där Theresa Mays regering då fick igenom ett Brexit-förslag genom att en person hoppade in. Och röstade fast han kvittats ut mot någon som var gravid och därför kvittats ut. Och han menade att det var ett misstag. Han bad om ursäkt i efterhand. Det blev liksom en skandal. Theresa May kritiserades för att hon inte liksom tog ansvar för den här situationen.
Både Ulf Kristersson gör det, går fram och säger att det här blev fel. vi är ledsna för det. Ja, vi kan rent av ta om omröstningen. Kan man göra det i riksdagen?
Jag är inte insatt i procedurerna, men jag tycker att det vore det vuxna sättet att hantera det här. För det är han leder en koalition. Han är statsministerkandidaten just därför att han kan stå för en helhet som Jimmy Åkesson, hur stor han än blir, inte kan. Och det är precis på grund av sånt här ansvarstagande.
Mm. Jag säger det finns ju exempel tidigare, Mattias, du nämnde det, där man helt enkelt räknade fel i samband med kvittning, så att riksdagen tog inom citattecken fel beslut. Det inträffade några gånger under alliansåren, men de besluten, som jag förstod, lät man vara då, men det var ju så att säga, det var misstag helt enkelt. Vi ska gå vidare. Eller Jesper, ville du säga någonting?
Nej, jag hade absolut inget mer att säga.
Nej, vi var alla kritiska mot det här och tyckte att det här var inte bra.
Det var ju någon moderat riksdagsledamot som anonymt citeras i Expressen som kallade ett clusterfuck och SD-lekstuga som underminerar Tidösamarbetets trovärdighet. Och det är väl ungefär där jag ligger.
Vi ska vidare, vi ska hinna med ett ämne till och då ska vi kasta våra ögon mot Dagens Nyheters debattsida igår faktiskt. För då var det den här tidningens tidigare politiska chefredaktör Mats Svegfors som förde pennan och det var kärva budskap för regeringen. Mats Svegfors skrev nämligen så här att mitt parti har svikit sin tradition, nu är systemet viktigare än människorna i det. Du har svikit de ideal som en gång gjorde Moderaterna så attraktivt, skrev Mats Svegfors. Med riktning Ulf Kristersson. Hårda paket, har ni läst den här texten?
Ja.
Paulina, vad tänkte du om den?
Jag tänkte, det skrivs ju sådana där. Jag tycker det är ganska poserande. Det viktigaste den här regeringen har gjort, det är reformer på migrationsområdet och på rättsområdet. Det har fått så konkreta konsekvenser. Nu har vi vant oss vid att vi inte har skjutningar på det här sättet som tidigare varje vecka. Men det är alltså människor, framförallt med migrantbakgrund, som inte ligger och dör på svenska gator efter skjutningar. Det är så här, det har räddat människoliv, framför allt bland minoriteter. Det är en jättestor sak. Om man är fin och god och så vidare, så tycker jag att man borde se det här. Nu kom det ett annat utspel på DN Debatt med massa jurister som är så bekymrade över att tidigare regeringen nedmonterar välfärdsstaten. Och de har redan glömt det här så här. Det här är en politik som faktiskt verkar ha räddat människoliv på ett väldigt konkret sätt. Men det betyder ingenting. För det är de här fina avsikterna. Det är alltid avsikterna, det är aldrig utfallet som är viktigt för de här finisarna.
Jesper, vad säger du om Svegfors resonemang? Han kan inte rösta på Moderaterna längre och anser invandringspolitiken är det avgörande.
Nej, men alltså så här, jag förstår ju vad Paulina säger, men jag tycker att man hade ju kunnat komma till rätta med de destruktiva delarna av svensk migrationspolitik utan att för den skull börja kasta ut folk som jobbar och sköter sig. Och där förstår jag lite grann vad Svegfors menar med att Moderaterna på ett sätt som inte riktigt hör hemma i moderat tradition sätter systemet före människan. Men det jag däremot inte förstår med vad Svegfors säger, det är att han tycker att han kunde nästan lika gärna rösta på Socialdemokraterna. För att de vill ju på precis samma sätt och i många fall på värre sätt sätta systemet före människan. De vill ju också minska migrationen bara för sakens skull och de har ju liksom inga problem med okynnes skära ner på arbetskraftsinvandring för att gynna fackliga intressen, vilket de ju gjorde mycket genom historien. Så att jag kan förstå Svegfors kritik mot Moderaterna i vissa avgränsade delar, men inte varför det någonsin skulle vara bättre att rösta på de rödgröna.
Liten förståelse för Svegfors, men inte total från Paulina och Jesper. Vad säger du, Mattias?
Jag tycker det är en utmärkt text som sätter fingret på där debatten är nu, och det handlar då inte längre om 2015 och om vi ska ha stor asylmigration hit. Där råder total enighet om att det ska vi inte. Däremot så är vi nu på människor som bor här, som jobbar här, ska de behöva utvisas för att man har infört högre trösklar för vad man måste tjäna? Så höga att en lön inom stora delar av sjukvården inte räcker för att motivera det. Och är inte det att skjuta sig i foten, är inte det att göra både sig och de här människorna en otjänst. Och det är ju de konkreta fallen som kommer nu, som är början till den här utvisnings- och utrensningspolitiken som långt in i borgerliga läger man inte är med på. Och där tycker jag att Mats har något väsentligt att säga. Det här är den här regeringens arbetskraftsinvandrings- och andra reformer som slår snarare än liksom asylregler för människor som är nyanlända.
Du skär ju här väldigt annorlunda än vad Paulina gör, för hon talar ju om en allmän migrationsrestriktiv linje som är den nödvändiga, medan Mattias lyfter ut att men den kanske de flesta är överens om, men det här handlar om arbetskraftsinvandring och det här handlar om utvisning och inte om att stoppa invandring. Vad tänker du om det, Paulina?
Ja, det är en jätteviktig distinktion såklart, men det är fortfarande så att det är själva, vi har haft en så snabb migration, vi har haft en enormt snabb demografisk förändring som vi inte klarar av att ha. Det är inte bara liksom att vi har fått en stor arbetslöshet och ett stort utanförskap och en stor analfabetism, utan problemet är större än så om man vill ha ett sammanhållet samhälle. Sen exakt hur reglerna ser ut, det kommer man behöva hitta. Alltså, det är alltid svårt och det kommer alltid gå att hitta om andra fall och så vidare. Mats Svegfors pratar om vården för äldre. Ja, vi pratade om äldrevården i förra avsnittet. Jag tror inte att vi kan prata om migration och äldrevård längre utan att ta in de komplicerande delarna också.
Du tänker på övergreppen vi pratade om förra veckan.
Ja, som är med största sannolikhet ett hatbrott riktat mot svenska gamla. Mm. Så att det här är svårt. Det är får väldigt konkreta kostnader för enskilda människor. Det är väldigt ömmande. Men att vi generellt måste ha en mer restriktiv politik, det tycker jag är den humanitära ståndpunkten här.
Mattias?
Jag tycker det är orimligt att liksom göra människor som är här jobba. Det är ofta helt andra folkgrupper från Europa som kommer hit för att jobba. Eller så är det människor som faktiskt är del av den majoritet som ändå har tagit sig in ganska snabbt på den svenska arbetsmarknaden. Det har ju ändå ökat från väldigt låga siffror. Men det är ju ändå majoriteten av de som kom som flyktingar som blev övermäktigt totalt, men som ändå har gjort det bästa av situationen. Ja, att göra dem till exempel på vanskötsel och övergrepp och skjutningar på gatan är ju liksom att blanda ihop människor för att de har samma ursprung. Och det tycker jag inte man ska göra. Utan tvärtom ska vi ju slå vakt om och värna de människor som kommer hit, jobbar, gör rätt för sig. Både för att det är omänskligt att kasta ut dem och försämra för dem att kasta ut dem. Och för att det försämras för oss och vården om alla de som gör ett kompetent arbete ska behöva leva i osäkerhet.
Ja, men och så krångligt kan det ju inte vara att hålla båda de här tankarna huvudet samtidigt. Alltså vi kan ju behöva begränsa och åtgärda systemkonsekvenserna av en alldeles för stor ointegrerad migration. Men vi löser ju inget av det. Vi avhjälper ju inget av den problematik genom att kasta ut folk som är integrerade och sköter sig. De sakerna hör inte ihop med varandra bara för att båda grupperna är invandrare.
Ja, och jag tror att ni underskattar vad integration betyder, att ni har en för snäv tolkning av det.
I vilket avseende då?
Att man har ett jobb betyder inte att man är integrerad. Och det, återigen, nu ska jag vifta med mitt invandrarkort här. Alltså, migration är en jättekomplicerad process, psykologiskt, socialt, mentalt, på alla sätt. Att bli integrerad är ett jättestort steg. Det är någonting som kräver en vilja och en önskan och rätt förutsättningar och allt möjligt. Det kan ta generationer att bli integrerad, om ens det. Och så här, men det är en av de här sakerna som vi inte riktigt vill prata om, hur komplicerat det här är. Det är precis som när vi pratar om språk, så här. Vi har haft en extremt förenklad debatt om vad det innebär att lära sig ett främmande språk på ett sådant sätt att man kan bli flytande på det på riktigt, att man kan bli produktiv på riktigt på det här språket. där berättar vi också sagor. Liksom så här, om vi ska lära svenska så man kommer ut på arbetsmarknaden. Det är så här, det är en enorm process att lära sig ett språk.
Mm. Fast det blir ju också metafysik här. Det här är människor som faktiskt uppfyller uppgifter, sköter sina jobb och så vidare i vården. Om de är perfekt integrerade svenskar enligt liksom den här nationsbetydelsen, det tycker jag är mindre vikt för frågan om tillför de någonting när de jobbar i vården. Det gör de förmodligen oavsett om de är liksom perfekta svenskar eller inte.
Här vill jag bara tillägga, därför att det är alltid så viktigt att återigen, när vi pratar om äldrevården, så här, normalfallet är ju att människor kommer och gör sitt jobb på ett bra sätt, och det här är så här, det är ett jobb som kräver otroligt mycket av en människa, och det är så här, det handlar inte om varje enskild person, men det handlar om att så här, vilken typ av demografisk förändring klarar vi av och i vilken takt?
En sista fråga när vi går vidare. Tror ni att Mats Svegfors här gör sig till tolk på något sätt för en bredare grupp eller en bredare föreställning i samhället, människor som har hyst hans typer av politiska åsikter men i dagens politiska läge helt enkelt känner att Moderaterna och Tidöprojektet inte är för dem?
Han uttrycker sig precis som man gör om man är tidigare eller nuvarande chef inom public service. Han är...
Okej, så inte för, han har inte en stor grupp väljare bakom sig, tror du?
Ja, alltså, det är klart att det finns en väljargrupp, men en majoritet av svenska väljare har röstat för en restriktiv migrationspolitik.
Mattias, vad tror du?
Moderaterna får i vår tidnings senaste mätning 16,5%. Alltså, vilket är orättvist om man ser till mycket av reformarbetet som gjorts. Och jag tror att en del av problemet här är just att man tagit politiken från restriktivitet kring asyl som alla är överens om till att börja utvisa, jaga och byråkratisera tillvaron för människor som är här och bor här, vilket jag inte tror. Jag tror att långt in i borgerliga led, och jag är definitivt en av dem som hyser stor skepsis mot hela det projektet.
Jesper, slutligen, vad tror du om...
Ja, jag tror detsamma. Jag tror att det absolut finns många som tycker precis som Svegfors. Men som jag sa i början så tycker jag att han ägnar sig lite grann åt fiktion. Alltså han stämmer in i S-mytbildning. Att om ni röstar på oss istället så får ni något mer humant och mindre byråkratiskt. Något som fokuserar på människan framför systemet. Och det är ju helt enkelt inte sant.
Så säger ju ST en del väljare. Till andra säger de att med oss så kommer vi, ja, ni vet ju hur det är.
Skattehöja grande. Ja.
Nej, men att med oss kommer ni också få lika restriktiv migrationspolitik, säger de till andra. De är ju experter på det.
Och S har ju aldrig tyckt om att människor ska komma hit och jobba.
Hörrni, vi ska gå vidare. Tack för era åsikter och inspel. Fantastiskt. Då ska jag konstatera som vanligt att det har poddats veckan. Det har varit en kort vecka, men den har varit stark, måste jag säga. I måndags hade vi vild debatt mellan Lisa Pelling och Stefan Stern. Det var rena London. Fullt spjäll från båda håll. Stefan Stern hade skrivit en rapport om vården, framförallt i Stockholm. Och Lisa Pelling från Arena. Stefan Stern hade skrivit den för Svenskt Näringsliv, ska sägas. Lisa Pelling representerade då Arena-gruppen. Dessa två gamla SSU-kamrater gav sig på varandra på ett sätt som bara gamla SSU-kamrater kan. Jesper, hur var det att råda det?
Ja, men det var lite ovant faktiskt. För du brukar ju ha en så pass lugnande inverkan på folk. Så även normalt sett rabiata människor håller sig i skinnet. Men
chanslös.
De var väldigt i luven på varandra. Det var osedvanligt mycket prat.
Och det var ingen riktigt bra... Jag misslyckades lite där. Jag har fått en del mejl om det där, att det blev inte riktigt bra för att jag fick inte ordning på det. Jag hade inte trott att det skulle bli en så politisk debatt. Jag hade tänkt mig lite annat, men det blev det.
Jag tyckte det var illustrativt i sig för frågan, liksom att det var så svårt att få ordning på. Så jag tyckte inte att det var dåligt på något vis.
Det var ju intressant tycker jag, för de fick ju verkligen gå lös på varandra. Och ibland så låter jag ju folk göra det också. I tisdags var det betydligt lugnare. Då pratade vi infrastruktur med anledning av att regeringen nu beslutat om den nationella planen för vad som ska byggas och lagas på våra vägar och järnvägar de närmaste 12 åren. 1 171 miljarder ska man lägga på det. Det är rätt mycket pengar, Mattias, även så här tidigt i månaden.
Och ändå blev det betalt för gammal ostlänken i Linköping.
Slår hårt förstås mot dina trakter i Norrköping. Mm. Igår hade jag Linnea Lindqvist på besök, skoldebattör och kronikör på Expressens ledarsida, lärare och rektor som har skrivit en bok. Det var ett intressant samtal. Vilken blandning, Paulina. Där saknas varken forsränningen, sillunchen eller champagnegaloppen. Har ni hunnit lyssna? Är det någon mer än Jesper som är medveten att jag typ ensam producerar mer innehåll än P3 varje vecka liksom? Om man med innehåll menar att sätta samman två begripliga ord efter varandra.
Man känner ju människor som hade sagt så här, ja, jag har lyssnat.
Ja.
Eller hur?
Jag följde din frustration över att få ut, alltså begripliggöra själva rapporten i måndags, och istället fick jag höra utfall mot liksom den andres man och styret någon annanstans och sådär. Då gav jag upp.
Ja, det är ju inte så här vi gör reklam för podden, Mattias.
Nej, förlåt.
Vi går vidare till avdelningen rättelser. Har vi några? Japp. Från Jespers gamla trakter har man hört av sig om att Peter förra veckan talade om trädgränsen när det gällde samebyarnas områden. Men det handlar förstås om odlingsgränsen, vilket är något helt annat. Så att, det har vi rättat.
Där hugger vi i trä.
Hör gärna av om ni hittar fel och missförstånd. Till skillnad från Dagens Nyheter så är inte vi ofelbara, som missar förekom förstås hela tiden. Och jag kommer inte, likt de rättspolitiska talespersonerna i en del andra tidningar, hänga ut er som debila på sociala medier, utan ställer mig ödmjuk inför era kunskaper.
Men Andreas, om folk hör av sig nu och säger att vi har fel, är det Ungern då?
Ja, det beror på
vad man kan kritisera medierna. Ja.
Hörrni, det blir dags för mitt favoritmoment. Det är det vi kallar svar direkt. Ett litet näpet moment som letat sig in och funnit sin plats bland de stora pjäserna. Ett litet moment som dansar som en fjäril men kan stinga som ett bi. Vi ska nu kontrollera hur skickliga ledarskribenterna är på sitt sanna kall här i livet. Det är att tycka helt vilt och göra det snabbt. Och det vet ni hur det går till. Det går till så att jag presenterar några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för mina kollegor. Och de ska omedelbart svara ja eller nej, eller om de är för eller emot. Och snabbare än ett exempel jag inte kom på när jag skrev manus igår ska det gå, för nu handlar det om att ge svar direkt. Ta någonting med Alice Bot eller så. Är ni med?
Ja.
Ja.
Nu kommer någonting för Paulina. Beskatta miljardärerna. Ja, nu föreslår Miljöpartiet en särskild skatt som bara ska betalas av miljardärer. Vi menar att det är både rimligt och nödvändigt att stora förmögenheter beskattas mer rättvist, säger Janine Alm Eriksson, Miljöpartiet. De menar då att skatten ska kunna dra in 50 miljarder till staten, och det här, detta framgår av partiets förslag till vårändringsbudget. Så tycker de, hur tycker vi? Skatt på 50 miljarder på landets miljardärer, är vi full mot? Jag har svar direkt.
Mot.
Mattias, varför vill du inte ha det här? 50 gratis miljarder?
Vi ska ha många miljardärer som betalar skatt, inte en skatt som driver ut miljardärer ur landet. För det tenderar den att göra.
Och vi ska vara glada över alla svenska företag som startas och som gör folk
alla rik. Techbros, som man får säga.
Kan vi inte bara vara glada och tacksamma mot de här som har skapat ett värde ur ingenting?
Inte så länge allt värde överskrivs till Miljöpartiet för att göra. Jesper, vad säger du?
Ja, men alltså, som Paulina sa, de här människorna skapar ett värde. Janine Alm vill ta deras pengar och lalla bort dem på alla handa gröna projekt med oklar samhällsnytta. Det är därför jag är emot.
Mattias, tänk om de här människorna helt enkelt skulle börja strejka, bara försvinna från samhället. Och liksom
det låter som en roman.
Skriv den. Vi går vidare. Många idrottslärare väljer nu bort den klassiska våraktiviteten brännboll från sina idrottslektioner. Detta rapporterar P4 i Sörmland. Detta av hänsyn till elever som känner sig utpekade och pressade. Jag har en möjlighet att erbjuda andra aktiviteter som jag tycker är bättre för eleverna och ger en mer aktiv deltagande och kanske inte just den här utstirheten, säger exempelvis Pierre Jakobsson, idrottslärare, till kanalen. Så tycker han, vad tycker vi? Hoppa brännbollen för att elever inte ska känna sig utsatta. Är vi full mot? Jag har svar direkt.
Mot.
Mot. För, säger Mattias. Jesper?
Jag tar veckans folkpartist och säger varken eller.
Alltså, okej. Okay. Du kan ändå se mening med det här. Alltså.
Stark tjejträ-aura på dig plötsligt.
Ja, exakt. Ska man ta det platta? Jag generade ju mig inte när jag tog det platta och träffade bollen istället för att ta det runda och inte träffa bollen. Jag tänker så här att alla lagsporter och sådana här utövas ju av, alltså det är meningen att det ska ge någonting om folk mår dåligt av det. Sen är ju jag gubbe nog att tänka liksom, klarar ni inte av att spela brännboll liksom?
Men brännboll är ju inte otäckt jämfört med andra lagsporter, för alla tittar ju verkligen på dig. Mm. Så är det ju inte i fotboll på samma sätt riktigt, att du ska göra ett visst moment liksom.
Men samtidigt alltså, man bör ju stanna upp och ställa sig frågan, vad är det som har gjort att det här känns så mycket värre nu? Finns det någonting i kulturen kring...
Det är skärmarna.
Svaret är ja.
Svaret är skärmarna.
Nej, men det finns... Förlåt.
Ja.
Nej, men det finns ett större mått av sån här... Det kallas inlärd hjälplöshet bland den här generationen. Att man är väldigt rädd för obehaget i sig. Så här, oj, nu kan jag utsättas för obehag, det är jättefarligt. När så här, barn behöver utsättas för obehag i lagom doser så som man får av livet för att kunna växa. Alltså, ja. För att kunna utveckla en styrka, för att veta att det inte är farligt. Okej, det här var jobbigt, det här var otäckt, men det är inte farligt. Och sen ska man behöver inte vara en idiot med det. Liksom. Och jag fattar den här grejen med brännboll, att den är speciell för att alla tittar. Mm. Och du står där, så här, tjejträt eller det vanliga trät och sådär. Alltså, det är en ganska utsatt situation, men så här, det är inte så farligt. Det är så här, det är jobbigt i stunden, men sen går det över, sen går man vidare. Den grejen är ganska viktig. Men sen så har vi en generation också som så här, sen går de ju hem och spelar Fortnite i 4 timmar.
Ja, ja.
Så att de kanske inte är så känsliga ändå. Men det finns
ringde
ju...
det där?
Nej, men det är så här ett extremt våldsspel där man och skjuter varandra i huvudet med så här vapen som ser realistiska ut och som ger så här feedback i den här spelkonsolen, som man känner att nu träffar jag verkligen huvudet på den här killen. Och som är så här generations...
Klarar du av att spela sådana spel? Klarar du fan av att slå
nej,
ur
men, alltså, nej, min poäng är att vi... det är så här en gammal poäng. Man betror barn med att klara väldigt mycket i den digitala världen, men verkligheten blir läskigare och läskigare och man undviker mer och mer. Alltså det blir ett undvikande, sånt som man pratar om i psykoterapi, det blir ett undvikande beteende. Man undviker saker som är otäcka. Men det är fritt fram sen i en skärm. Den balansen är inget bra.
Jag minns en gång när vi spelade brännboll och min kompis Martin gjorde en skorpion på ett... nu vet jag vad en skorpion är. Man hoppar framåt och slår till det med bakklackarna. Och en annan kille fångade med en lyra. Vi fick inte ens poäng för lyran. Borde man inte fått väldigt höga poäng för det?
Jo.
Mm. Du förstår.
Jag förstår, jag hängde
inte med. Paulina, du har ju tidigare presenterat dig som bolltjej. Drar du bolltjejskortet nu här alltså? Jesper, är du en bollkille?
Nej, absolut inte, av många förklarliga skäl. Men Paulina har en väldigt god poäng. För jag, i egenskap av invalid så är det ju väldigt många under mitt liv som har försökt skydda mig mot alla motgångar. Jag har bedömt som fragil och lättutsatt och sådär. Och det var väldigt positivt för mig när det ramlade in en vän i mitt liv i tonåren och började välta mig ut för slänter och utsätta mig för fysiskt våld. Och, det behövs. Jag håller med Paulina.
Det skalerade väldigt kvickt till att vi börjar tala väl om fysiskt våld på ungdomar. Så att,
men så här, jag upprepar, man behöver inte vara en idiot. Och så här, alla barn ska duschas kallt liksom, innan skoldagen. Jag fattar brännbar, jag fattar att det kan vara känsligt. Men som samhälle har det skett en förskjutning mot att barn är mer liksom inrullade i bomull på ett sätt som gör att man utvecklar inte en inre styrka som man behöver i livet. För att livet är inte alltid kul.
Vi tar den sista. En tidigare tjänsteman som arbetade 9 år för Socialdemokraterna, senast som chefsassistent åt partitoppen Mikael Damberg, har känt sig tvingad att säga upp sig från sin tjänst. Detta efter att partiet inte accepterat hennes andliga intressen som bisyssla. Den tidigare S-medarbetaren kallar sig spiritualist och säljer via en internetsida medial vägledning och kontakt med andevärlden.
Medial?
Medial vägledning och kontakt, alltså, och kontakt med andevärlden. Nu hävdar hon att partiet diskriminerat och fryst ut henne. Vi ser bisysslan som en medial risk. Medial risk på annat sätt då. Står det ett mejl då som,
säger medierna?
Som hon har berättat om. Och hon menar så att hon är diskriminerad. Hur tycker vi? Inga spiritualister i socialdemokratin. Är vi för eller emot? Jag svarar direkt.
Jag är för.
Du är för spiritualister?
Nej.
Att man slänger ut dem?
Ja.
Jesper, du också?
Ja, starkt för. Jag har ju ett begrepp för sådana där som jag tror till och med jag har använt på ledarsidan någon gång. Namaste-kärringar.
Ja, okej.
Okay. Nej, men Spirituell är ett väldigt fint svenskt ord. Mm. Vad betyder spirituell, pojkar?
Spirituell betyder inte det vi tror att det betyder.
Nej.
För
betyder
vi har
det?
Blandat ihop det med engelskan spiritual.
Ja, vad betyder det?
Spirituell är väl att man pratar på och är smart och liksom har man, många ja. Ord.
Man är witty.
Ja, jag är spirituell. Ja.
Liksom. Du är spirituell.
Ja. Ja. Det har ju inte med spirit att göra. Alltså andar.
Så att det, man får inte använda det så.
Okej, men ni var för att ni ser också medial risk i den här mediala aktiviteten.
Kan vi gå vidare?
Ja. Nu går vi vidare. Nu blir det dags för mitt favoritmoment. Och det är det som vi kallar, är du smartare än en ledarskribent? Idag utökat med experimentet och dessutom en poddproducent. Och det är ett moment som verkligen tar för sig. Ett moment som vet vad det vill, som inte frågar om lov, som inte ber om ursäkt. Som vet att blyga moment aldrig får kyssa vackra moment. För vi ska göra nu, det ska vi undersöka vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de precis tyckt om. Och ni där hemma i Bagarmossen kan också vara med. Och går det bättre för er än vad det går för Mattias, Paulina och Jesper, då är ni just smartare än en ledarskribent och dessutom en poddproducent. Och då är ju ni on fire som valborgselden. Hur gick det senast? Visst var det Paulina som vann igen? Peter hemma och surar. Mattias tillbaka till dressinen. Och dessutom har Jesper smugit sig med i matchen, alltid svårbedömd, alltid lika iskallt strategisk som tundran som fött honom. Så det här blir spännande. Nu ska jag också säga att Paulina faktiskt gjort ett poängprotokoll åt mig idag som är väldigt vackert med blommor omkring. Regna kan ni, men jag svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa när jag läst färdig frågan så får man det. Men då slutar jag läsa om man riskar minuspoäng. Man har ett svar på fråga och vinnaren får gå i spetsen för redaktionens första majtåg. Är ni med?
Ja.
Ja.
Vi har ju pratat polisen och poliser och rekrytering av sådana. Vad heter Sveriges rikspolischef?
Paulina. Petra Lund.
Det gör hon verkligen. Ett poäng till dig. Polisen i Sverige är uppdelad i olika geografiska nivåer. Den största heter polisregioner. Men vad heter den lägsta nivån varav vi just nu, alla utom Jesper, befinner sig i norra innerstadens? Ja, vadå?
Jesper? Lokalpolisområde.
Ja, det var helt rätt. Det var duktigt. Hur kunde du det?
Jag tycker man hör det i media rätt ofta att någon person från lokalpolisområde...
Från X eller lokalpolisområde, exakt. Mer poliser. Fiktiva sådana. Vad hette Martin Becks kollega och bästa vän i Sjöwall Wahlöös romaner som sa upp sig för att han med dagens språkbruk inte längre delade polisens värdegrund?
Jag minns inte vad han hette, men var det han som spelades av Kjell Bergqvist i någon film?
Ja, det gjorde han faktiskt i 90-talsfilmerna. Men vad hette Korn?
Men tronkommunister.
Sjöwall Wahlöös, ja, i högsta grad. Ja.
Väldigt mycket.
Väldigt mycket så. Martin Becks kollega tänker ju alla Gunvald Larsson.
Ja, ja, exakt, men de var inte vänner på
nej.
Sig.
Nej, han hette då Lennart Kollberg.
Så var det,
ja.
Lennart Kollberg gestaltades ju i Mannen på taket av Sven Wollter. I en senare film också av Bo Widerberg, Mannen från Mallorca, spelade Sven Wollter en annan känd fiktiv polis. Vem då? Har ni sett Mannen från Mallorca? Jag kan säga att det är förlagan i en bok av Leif G.W. Persson.
Ja.
Du läser inga deckare, Paulina?
Nej.
Mattias, Lars Johan. Ja, vad heter han? Johansson.
Nej, det var ju Thomas von Brömsen som spelade Lars M. Johansson. Ja. Nej.
Jarnebring förstås.
Ja, det var Bo Jarnebring från Hedemora, Sweden. Så på 60-talet sprang sista sträckan på korta stafetten i finkampen. Vi lämnar polisen och konstaterar att Jesper och Paulina har ett poäng vardera och Mattias tar det lite lugnt. Vi ska gå vidare. Vi har redan konstaterat att det är Valborg idag, så några frågor om Valborg. Vi ska nu höra ett utdrag från ett känt valborgsfirande. Varifrån är detta hämtat?
I den traum- och zaubersfären sind wir, scheint es, eingegangen. Für uns gut und macht ihr Ehre, dass wir vorwärts bald gelangen in den weiten, öden Räumen. Seh die Bäume hinter Bäumen, die sich schnell vorüberrücken und die Klippen, die sich bücken und die langen Felsennasen, wie sie schnarchen, wie sie blasen. Durch die Steine, durch den Rasen eilet Bach und Bächlein nieder.
Vilka var det som firade? Var firade man Valborg här någonstans?
Jag hörde bara en massa diffusa tyska ljud. Hörde jag rätt?
Ja, det lät ju väldigt 30-tal.
Man kan beskriva det så som diffusa tyska ljud, ja.
Ja, Mattias, jag kan ju chansa på München.
Nej.
Vad sa du? Var firar man? Eller var?
Vad är det vi hör det här?
Alltså, men är det liksom var, på vilken plats det firas?
Nej, det är
man ska veta vad det är för
något. Ja, man ska veta vad det är för någonting.
Jag vet inte vad det här är.
Nej, ingen vet vad det är.
Nej, men då drar jag till dem med Walpurgisnacht, men jag vet inte om det hjälper.
Ja, så heter det naturligtvis på tyska, men var är det hämtat ifrån?
Nej, det har jag ingen aning.
Är det då från Goethes Faust som vi hörde här då? När då djävulen tar med sig Faust då till ett berg då där alla häxar och dyker upp. Så. Vi går vidare. Valborg är ju förknippat med häxeri och djävulen och hedendom och sådär. I en del kristen tradition är djävulen en fallen ängel. Vad heter hen?
Paulina. Det här kan ju gå jättedåligt. Mefisto?
Nej.
Vad är det då?
Det är ett annat namn på djävulen, men det är inte den fallna ängeln.
Mm-hmm.
Ni har hört det här många gånger, tror jag.
Kan du inte ge någon ledtråd?
Det blir ju fusk, för du har ju svarat.
Ja, precis, du har ju svarat. Det är ingen annan som kan. Nej, den här fallna ängeln går under namnet Lucifer.
Ja. Det jag tänkte säga det, men jag tänkte att det var för uppenbart. Nej,
fan också.
Lucifer är faktiskt äldre än kristendomen, fanns också i romersk mytologi. Vad betyder egentligen Lucifer på latin?
Paulina. Lux, ljus, fer, järn. Någonting.
Nej.
Är det inte det?
Nej, det är inte rätt.
Nej, fan.
Jesper. Den som lyser.
Ja, du får rätt för det. Det är ljusbringaren.
Jaha, så. Ja.
Snyggt. Hör ni tillbaka till Valborg. Viktig akademisk högtid förstås. Äldsta svenska universiteten inom landets gränser är ju Uppsala och Lund. Men mellan Uppsala och Lund hann två andra universitet grundas i dåvarande Sverige. Ett låg i Dorpat. Vad låg det andra?
Paulina. Där har vi haft hur många gånger som helst. Det hette... Låt mig tänka nu. Det här är som brännboll ju.
Ni andra kan tänka också. Du får...
Det heter... Jag har berättat om det här för att min morfars mor studerade där.
Stopp. Ja, nu får ni andra gissa. Om ni kan.
Nej, jag lutade åt baltländerna någonstans, men det stämmer väl inte då.
Paulina.
Nej,
jag har inte svarat. Tartu.
Nej, jag sa att Dorpat var ett av dem.
Jaha, det är ett annat ord förlåt.
Nej, svaret är så enkelt som Åbo, Kungliga Akademin i Åbo.
Ja, förstås.
Hörrni, vi har pratat Tjernobyl och kärnkraft. Vem var Sveriges miljöminister när Tjernobylolyckan inträffade 1986?
Jesper? Nej, nu är jag helt ute och far. Birgitta Dahl.
Ja. Du är hemma, kan jag säga.
Jaha, oj.
Birgitta Dahl var från 1986 gift med en annan känd socialdemokratisk politiker och journalist.
Mattias. En kock. Inte en så dålig soppa.
Helt rätt. Känd bloggare på sin tid.
Ja, och det är fortfarande till hans... Han finns inte med oss, men hans blogg finns med oss. Och där kan man få knutna nävars text till Vi lär av historien, inklusive det indignerade talet innan.
Den måste vi klippa in i podden. Det är en av mina absoluta favoritlåtar. Världens bästa Proud Mary cover.
1970 sett en våg av vilda strejker över Sverige. Arbetarklassen gick spontant till kamp för högre lön, bättre arbetsvillkor. Nu sedan vi gjort oss kvitt småborgarna i Sosse KFML kan vi kommunister börja bygga partiet som är vår historiska uppgift och plikt. Småborgare visionister kan aldrig bygga partiet. Det lär oss, lär oss, lär oss, lär oss, lär oss historien.
I Sverige drabbades vi ju av radioaktivt nedfall i form av en radioaktiv isotop som spreds med vädret och sedan dess hittats i vilda djur. Vilket grundämne tillhörde det?
Jesper. Cesium.
Ja, Mattias först. Cesium, helt rätt.
Ja.
Jesper, du hade ju faktiskt nämnt cesium tidigare.
Ja, precis. Så jag visste förstås.
Men... Är det inte lite killfrågor idag ändå?
Vi tar en tjejfråga. Vad heter SI-enheten för radioaktivt sönderfall som blev mycket omtalat i samband med olyckan? Jesper?
Nej, för sönderfall.
Vad mätbar radioaktivt sönderfall är för SI-enhet?
För det är... Fan. Vilken av dem är sönderfall och vilken av dem är... Ja.
Du får be om ett svar, Jesper.
Ja, Jesper då.
Mm. Svar då.
Och nu väljer jag säkert fel, så jag har ångest för det. Men becquerel...
Det är helt rätt. Hörrni, vi har ju pratat kvittning också. Kvitt eller dubbelt. TV-programmet Kvitt eller dubbelt gav 1957 upphov till en nyskapelse till det svenska språket som har levt kvar sedan dess.
Mattias. Är det slamkryparen du far efter?
Ja, det är det. Kvitt eller dubbelt återkom på 1990-talet i en barnversion i programmet 7-9. Programledare då var Claes Åkesson och av vem då?
Vad sa du, vilket år?
När sa du att det återkom?
I början på 1990-talet. I en barnversion.
Borde väl jag? Jag var ju barn då.
Men... Ja. Paulina. Alice Ba.
Nej, men bra gissat.
Ja, men, eller hur?
Det hade varit min gissning.
Vad snällt av er.
Ingen som kom på detta? Svaret är Kattis Ahlström. Kattis Ahlström är ju still going strong som programledare. Vad heter helgunderhållningen som hon numera leder i tv?
Söndag med Kattis.
Mattias har ingen tv.
Nej.
Har du släckt ut.
Jag tittar inte på linjär tv, bara på små skärmar med destruktivt innehåll.
Ja, och Paulina har ju inga skärmar överhuvudtaget, så att det var en idiotisk fråga.
Helgunderhållning, vad finns det för helgunderhållning?
Ja, jag vet inte om det är underhållande, men det är ett program
i alla fall. Är det Sköna söndag?
Nej, svaret är Muren.
Jaha.
Och det var alla frågor jag hade idag. Nej. Och då innebär det att Jesper tog hem det här med 4 poäng. Oj. Strax före Mattias. Jesper, vilket inhopp.
Oj, ja, det är nog första gången jag vinner under din ledning, tror jag.
Det är rena solskärinhoppet för er som minns supersubben i United för länge sedan. Minns du honom, Mattias?
Ja, fy fan.
Han gjorde mål nästan varenda gång, och det gjorde Jesper den här gången också. Hur känns det, Jesper?
Det känns bra. Ole, va? Till och med jag minns honom, för jag har spelat en del FIFA även om jag aldrig spelade fotboll.
Ständigt dessa skärmar, Paulina. Ja, Jesper, får jag fråga dig, är vi nöjda med dagens podd?
Mycket nöjda skulle jag säga. Nöjdare än vanligt för egen del. Jag kände mig lite mindre dum i huvudet än jag brukar.
Känns det bra att börja bearbeta den här och klippa bort dumma svar från dig och öka på dumma svar från andra och så vidare?
Jag lovar att jag inte kommer censurera mig själv, och jag kommer censurera er andra endast i mycket begränsad omfattning som vanligt.
Då återstår bara för oss att önska en glad Valborg. Men tack Jesper för att du medverkar. Jesper Sandström för att du var med idag.
Tack för att jag fick vara med.
Stort tack Mattias Svensson för att du är med idag.
Ett nöje som alltid.
Stort tack Paulina Neuding för att du är med idag.
Tack för att jag fick vara med.
Vi avslutar med att påminna om ett fint erbjudande till er poddlyssnare, och det är att testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Det gör ni genom att gå in på svd.se/testaledare och beställa där. Då får ni just nu 2 månader helt gratis. Och dessutom får ni dela digital tillgång med en vän. svd.se/testaledare. Gå in och beställ direkt. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Elisa Erenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.